Karin Strindholm Lagergren är musikvetare och sångerska och forskare. I avhandlingen Ordet blev sång, liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007 presenterar hon ett gediget och spännande arbete. Vi har glädjen att tala med henne om musiken i kloster idag. Hej!
Hej!
Hur kom du in på ämnet liturgisk sång i katolska kloster?
Det är en lång historia som det brukar vara när man ska hitta ett avhandlingsämne som man ska klara av och stå ut med i minst 4 år. Det var en kombination av både min musikvetande och mitt musikutövande. Och en sak som jag funderade på väldigt mycket, det tog ju lång tid från att jag hade avslutat min grundutbildning till att jag började skriva en avhandling. Det var att i musikhistoria och litteraturen så står det under medeltiden hemskt mycket om gregoriansk sång. Sen står det lite om gregoriansk sång under barocken. Och sen så i princip så försvinner den ut i den musikhistoriska litteraturen. Och det här var någonting som jag inte kunde förstå eftersom jag visste att det sjöngs gregoriansk sång även idag. Det måste ju på något sätt ha funnits med under hela tiden där. Det var det ena. Och det andra var att jag var genuint intresserad av den här skillnaden i betraktelsesätt och hur man tänker helt enkelt kring den liturgiska musiken. Och då var det framförallt gregoriansk sång jag var intresserad av, även om jag vidgade begreppet efterhand.
Så ditt arbete, din forskning har inneburit också resor runt om i Europa till olika kloster. Berätta.
Ja, då var det ju så här att när jag hade hittat det här ämnet då, så skulle jag börja på att ta reda på hur det såg ut i praktiken. Och då börjar man ju i sann vetenskaplig anda med att läsa. Det visade sig att det fanns väldigt lite skrivet. Det fanns någonting som hette Andra Vatikankonciliet också. Eftersom jag har en typiskt svenskkyrklig bakgrund så visste jag inte så mycket om det där Andra Vatikankonciliet. Men det visade sig att det var ju förfärligt viktigt. Och det blev en slags startpunkt kan man säga för det arbetet som jag undersökte. Det handlar väldigt mycket om situationen efter Andra Vatikankonciliet. Och mitt material koncentrerade sig under några år i mitten på 2005-2007. Och det fanns då väldigt lite skrivet, så då tänkte jag måste ju åka ut och titta på hur det ser ut. Och det blev ett 20-tal kloster i 6 olika länder när jag till slut var färdig efter 2 års resande.
Är situationen i liturgisk sång i katolska kloster som du hade tänkt dig, eller visste du någonting om det innan? Hur var det?
Jag tänkte mig att det man sjunger i kloster, anledningen till att jag undersökte kloster just och inte katolsk musikpraktik i allmänhet, var att i kloster tänkte jag mig att den här musiken lever det livet som den var tänkt för, alltså i tidigärdens form. Och då tänkte jag mig att där sjunger man bara gregoriansk sång, och det är också, det är inte att förglömma att det är så som monastisk liv frontas kan man säga utåt. I kloster sjunger man gregoriansk sång. Det vet ju i citationstecken varenda människa. Och då kom jag ut och såg att nej, men så var det ju inte. Men jag hade tänkt mig att jag skulle möta gregoriansk sång. Så istället för att avhandlingen skulle ha hetat först gregoriansk sång i katolska kloster, så heter det en liturgisk sång. För det fanns ju annan musik som inte var gregoriansk.
Bygger den ofta på den gregorianska sången eller är den helt annorlunda?
Jag fann att det fanns 3 stora kategorier av sång. Och det var dels den sången som de kloster som sjunger, det som vi traditionellt kallar gregoriansk sång. Och då måste man ju då ringa in vad gregoriansk sång är. Och det är ju inte så att det finns någon exakt förklaring på det. Men i mitt material blev det gregoriansk sång, det är sjungs på latin. Och det var faktiskt 2 kloster som enbart sjunger den gregorianska sången. Och då räknar jag in då man även sjunger saltarsalmerna på latin. Det är bara 3 kloster i mitt material av ett 20-tal kloster som gör detta. Sen har vi då det som var den stora revolutionen kan man säga efter Andra Vatikankonciliet. Och det var när man började på att flytta över från latin till folkspråket, men med bibehållande av den gregorianska melodiken. Och det är det jag kallar för adaptationer eller anpassningar till folkspråk. Och då var det i många fall så att man sa att gregorianska melodiken är anpassad, den har vuxit fram tillsammans med latinet. Men ska man sjunga på till exempel svenska eller nederländska eller engelska eller italienska, då måste man göra vissa anpassningar, speciellt när det är språk som ligger långt ifrån svenska. Då har man ofta ändrat lite melodierna så att det ska passa svenska språket. Sen finns det också den enormt stora kreativitet som växte fram efter andra Vatikankonciliet i klostren. Det blev ju möjligt att faktiskt också skapa egen gudstjänstmusik. Men den här musiken finns väldigt, väldigt lite utanför katolska kyrkan, skulle man kunna säga. Och det är då nyskriven musik i en slags gregoriansk anda, men på folkspråk. Den här musiken är ofta flerstämmig. Och sjungs bara i de enskilda klostren. En väldigt liten spridd repertoar. Eller ska jag kalla det för en lokal repertoar som bara finns i enskilda kloster. Där man har skräddarsytt musik som passar deras egna behov. Det här var jättespännande. Och för mig helt okänt. Vilket också beror på att den inte är så mycket spridd. Den finns inspelad i viss mån. Men oftast inte utgiven på noter. Man möter den bara i det här klostret. Jag kan säga två saker. Jag gjorde en ganska grundlig analys av den här musiken i min avhandling. Och nu ska jag också säga att nu har jag pratat om tre kategorier. Men man kan också blanda de här kategorierna. Det görs väldigt mycket i det man då kallar för blandliturgi. Man kan sjunga både gregorianska sånger på latin och nykomponerade sånger. Det är sällan man enbart kör på en av de här spåren. Jag gjorde i alla fall en musikanalys för att när jag intervjuade klostren, och i många fall fick jag ju träffa de som hade skrivit musiken, så frågade jag hur tänkte du när du komponerade den här musiken? Jo, jag utgick från den gregorianska sången, sa de här personerna då. Och då tittade jag rent musikanalytiskt på musiken och ser att den har musikanalytiskt sett, musikteoretiskt sett, väldigt lite att göra med den gregorianska sången. Den håller sig inte till kyrkotonaterna till exempel. Den är skriven i 2, 3 eller 4 stämmor, vilket gör att då måste vi gå in i den tonala harmoniska världen för att kunna skapa de här stämmorna. Så jag säger att det sambandet var mer ett ideologiskt samband. Vad de däremot delar med den gregorianska musiken, att det finns en slags meditativ atmosfär där språket, eller språkbehandlingen är viktig. Man kanske har den, inte är en strikt tonart utan som den gregorianska sången, att den följer prosodin, språkmelodin till exempel. De fungerar bra i gudstjänsten tillsammans. Jag kan inte musikteoretiskt säga att de hänger ihop, men de hänger ideologiskt ihop. De delar samma bild av hur meditativ liturgisk sång ska vara. Det var det ena. Men det andra var också att jag märkte att den här musiken är någonting som jag inte vet om den kommer att faktiskt finnas kvar i klostervärlden framöver. Och det kommer av vad de själva säger. Och det här är egentligen nästa stora undersökning som man skulle kunna titta på kanske om 10 eller 20 år. Många kloster säger att nej, vi vill nog faktiskt ta tillbaka gregorianiken. Vi skulle vilja det. Vi kanske håller på med det. Det var väldigt olika var de befann sig i den här processen. En del skulle vilja, men det kanske inte var möjligt för att det, av praktiska skäl. Det är ett stort arbete att studera in en helt ny repertoar i ett kloster. En del har börjat att återta en del av gregorianiken in i det hela. Det är det jag kallar för regregorianisering. Återgår till gregorianiken, liturgin. Och detta beror på att den här stora entusiasmen som fanns efter andra Vatikankonciliet, man var enormt kreativ. Det är ett sånt otroligt stort arbete som har gjorts ute i kloster. Och så betyder det att under en väldigt kort period så får man väldigt mycket ny musik. Och den har ett kännmärke av en särskild tid och en eller ett fåtal särskilda kompositörer. Och det här är musik som kan i många fall upplevas som omodern, helt enkelt, för ett antal år. Den har inte den rikedomen som de upplever att gregorianiken har, som har vaskats fram under århundraden till en repertoar som etablerar sig hundratals år efter att den börjar leva sitt liv.
Ser du att bönen blir mer innerlig när de sjunger den i klostret och när de sjunger den nu, om det finns en skillnad på om de sjunger den klassiska gregorianska stilen eller om de sjunger den här nya stilen som du talar om?
Det kan man ju inte säga om man inte själv lever med den här musiken hela tiden. Naturligtvis så går jag in med mina glasögon att jag tycker väldigt, väldigt mycket om gregoriansk sång. Och det var ju min förförståelse när jag gick in i det här arbetet att det här är musik som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vad de själva säger är att det är viktigt att förstå det du sjunger. Och det här är ju en viktig orsak till varför man flyttar över till folkspråket. Det finns ingen vits att sjunga någonting man inte förstår, säger en del kloster. En del kloster kan säga att latin i sig har en sån enorm kvalitet. Det är ett verkningsfullt både bönemedel och också ett verkningsfullt medel för den egna uppbyggnaden. Även om man inte förstår varje ord. Så det handlar mer om kanske en enskild syn på det hela. Vad som däremot kan sägas vara intressant också i sammanhanget är att den här enorma aktiviteten jag nämnde efter andra Vatikankonciliet med nykomponerad musik och anpassningar till folkspråket är ju, om man tittar strikt på hur det ska se ut, hade man inte behövt göra alls, för det finns ingenting som säger att man måste sjunga sin liturgi. Man hade ju, man gör tankeexperimentet, hade man kunnat sagt så här: vi tycker gregoriansk sång är en sång som inte känns aktuell längre. Den har inget att säga oss. Vi läser våra texter på folkspråket istället. Vi tar bort sången. Det är ju teoretiskt sett möjligt. Man går inte emot några konciliedokument eller så. Däremot så går man ju emot en 2000-årig tradition. Och det finns inga religioner som inte har någon typ av musikutövning. Men det är ingen som har valt att göra det. Istället har man då gjort ett enormt arbete för att hitta musik som passar just våran kommunitet, våra behov, våra sångliga förutsättningar.
Man säger ju att man ber två gånger när man sjunger bönen.
Det är nog helt sant att det är en uppfattning som man mött mig ofta, just det citatet också. Det finns ju också en väldigt gemenskapsfrämjande faktor i att sjunga tillsammans och inte bara läsa en text tillsammans. Människor träffas tillsammans och sjunger eller tar del av en gemensam musikalisk upplevelse, så skapar detta väldigt starka band och en stark upplevelse mellan människor.